Hej och välkomna till Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Ja, och vi hoppar väl rätt in i dagens ämne som handlar om John Wick. Vi pratade om trilogin, nu pratar vi om filmen som vi var och såg igår.
Yes.
Och sett till, om vi skulle då sätta, om du får börja då, mellan de här fyra filmerna som har släppts då, vad hamnar den här filmen på? Är den etta eller fyra?
Gud. Det är lite svårt. Jag tänkte faktiskt på det igår, för att jag lägger alltid in filmer på den här Letterboxd-appen. Så ratear jag dem alltid. Sen går jag alltid in och ändrar lite eftersom när det har lagt sig lite. Mm. Men jag gick in och kollade vad jag hade lagt på de andra också. Jag märkte att jag har lagt alla John Wick på samma rating. Och jag tror att det är lite samma sak med den här. Alltså jag tycker att de alla är liksom jämbördiga. Alltså de är lika bra på något sätt. Så det är saker som är sämre i vissa och så bättre i andra, men i sin helhet. Men vad har vi för skalan nu? 10 eller? Är det det vi kör?
Ja, 10 är skalan, men om du bara ska, behöver inte ta det, kan du ha en ranking bara. Vilken är bäst av dem?
Alltså, jag tror att jag gillar 3:an bäst. Faktiskt. Och sen kommer nog, alltså det är så svårt, 4:an är så jävla färsk i huvudet, det är så här, och det var så mycket som hände, så att det är så här, man vet inte riktigt bara på att sätta den. Men det, alltså delar i 4:an sätter ju den som typ 2:a, tror jag. Jag skulle nog sätta 3:an som min favorit, sen 4:an, sen 1:an, sen 2:an. Mm.
Jag varnar alla nu som ändå lyssnar, lite spoiler alert då, för vi kommer att diskutera John Wick 4. Och kommer nog inte kunna hålla oss helt spoilerfria. Så att ni vet det. Nej, men om jag ska rangordna filmerna så tycker jag då 4:an är bäst, 1:an sen, 3:an och sen 2:an. Så 2:an är vi överens om att den inte är den bästa. Så det får jag nog säga. Men jag tycker 4:an är absolut bäst. Den tar liksom allting. Storyn blir lite bättre och det blir liksom tydligare på något sätt, ändå handling, men det är också så jävla bra action i den. Det är sjukt mycket bra skådisar som dyker upp, och inte bara skådisar skådespelmässigt, utan även liksom martial art delarna i det, så att säga. Du har ju som sagt liksom Keanu Reeves är ju med såklart, men sen så har du ju Donnie Yen som är en stor favorit för mig, och du har Scott Adkins, en annan till favorit hos mig som är med. Du har han som jag aldrig kommer ihåg namnet på, men den japanske snubben som spelar Koji, också en favorit. Sen har vi ju då Bill Skarsgård är med, vilket är coolt.
Ja, det är jävligt bra casting i den filmen.
Ja, det är riktigt bra, plus att du har han som jag också glömmer namnet på, men som spelar the bad guy i första Highlander-filmerna, som också är en jävligt cool snubbe som jag gillar rent skådespelmässigt också.
Highlander-filmerna?
Ja, han som spelar i den här, spelar han ju den här snubben som med skägget som håller i själva duellen i slutet.
Nej, han med Highlander.
Ja, han spelar the bad guy.
Första jag tänker på när jag hör honom är ju SpongeBob SquarePants.
Ja,
eller Lex Luthor från Animated Series.
Ja, precis. Det har jag varit. Ja, precis. Nej, men han spelar ju, som jag aldrig kommer ihåg vad han heter i Highlander-film. Jag såg ju om Highlander för ett tag sedan.
Clancy Brown heter ju det.
Just det, precis. Han spelar ju den här vidriga personen i första Highlander.
Hiroyuki Sanada, eller Sanada Hiroyuki heter ju han i Japan.
Ja, just det. Alltså det är ju mycket jäkla bra skådisar som är med i den.
Jag tycker det sämsta i 4:an egentligen var för lite Lawrence Fishburne.
Kan det vara. Han hade ju kunnat ta en större roll, för det är svårt. Det är ju det här med, nu vet vi ju, alltså originalklippningen som var, nu är ju filmen 3 timmar lång, och originalet var ju närmare 4. Och det har ju producent gått ut och mer eller mindre, ja, ska inte säga sågat, för jag har inte läst det ordentligt heller och gått in i djupet på det, men man har liksom försvarat nedklippningen lite. Och så här, och det kanske är klokt, men det kanske fanns mer av Fishburne.
Du kan nog inte släppa en sån film som är 4 timmar lång.
Nej, jag tänker på att det kanske liksom kan komma sen i någon form av director's cut eller något annat, men då får det ju vara väsentligt det som ska vara med.
Däremot, alltså fan, det är ändå någonting man hör så jävla ofta egentligen, tycker jag. från filmer nu för tiden, så att första versionen, eller så här, en liksom, en längre version, att de var så himla mycket längre än vad filmen som kom ut där sen.
Mm.
Och för mig blir det så här, jag blir lite så här, det är lite dåligt planerande. För det betyder att du har lagt massa resurser på att spela in massa scener som inte behövs.
Mm.
Och då är det så här, någonstans där är det manusarbetet och i förproduktion borde det ha liksom kunnat plockas bort och tjäna in pengar på. När det dyker så här producent-tänket dyker upp i huvudet där. Men ja, det tycker jag bara jag hör.
Ja, men det kan ju vara så, men jag tänker också att...
Det är... Speciellt det är en film som har så mycket stunt. Alltså det är inte billigt att göra stunt.
Nej, sen tänker jag också att det kan ju vara... Jag tänker att man kan ju också tänka att man har en liten sån över... Liksom att det tippar över och blir lite mer av diverse skäl till att man då kan... Det blir en version till där du då kan sälja en version till. Så att du kan tjäna pengar på att sälja en extra extended version, ja, ja, till exempel. Ja. Det kan vara en del, men det kan också vara så att om du då spelar in massa saker med lite olika plot points och så vidare, så kan ju det användas till annat, till nästa film, ja, ja, eller till annat. Så att det finns ju kanske material som går att använda sen, och det får man väl se. Nu är ju då Sharon, som han heter, eller Caron, hade jag sagt, Caron, färgkaren,
ja,
som spelar i alla John Wick-filmer. Han dör ju i John Wick 4, ja, och det är ju, det kände man ju lite så här styng också när man
tittade. Ja, men jag var, att... alltså när vi såg filmen och han dog där i början.
Ja.
Alltså jag var sån här, det trodde inte att han skulle dö.
Nej,
det
trodde
alltså
inte
jag trodde han skulle leva, så tänkte jag så här, undrar om han liksom, hur skriver de ut hans hem liksom, och sånt där. Men när han dog så fort så var jag så här, åh fy fan.
Ja,
så tänkte jag bara, för jag sett intervjuer med skådespelarna på premiär och sånt, och alla då tog upp honom och frågade om honom och sånt, och såklart. Mm. Tänkte bara, fan vad jobbig situation. Och så ska de liksom, de får massa frågor om honom, sen liksom personer som skådespelare och hur de kände kring honom. Och sen ska de gå in och titta på filmen, och så typ det första de ser när de tittar på filmen är att han dör.
Mm. Alltså han dog på riktigt, ja, det ska vi klargöra. Lance Reddick då, skådespelaren, dog, hittades där död. Och det är ju hemskt,
ja,
på många sätt. Han var ju, jag gillar honom som fan som skådespelare, ja, jag tycker han är skitcool. Han var dessutom en stor tv-spelsnörd, spelade mycket WoW.
Ja.
Och sådana saker, vilket är lite coolt. Men han hittade sitt hem, och jag vet inte om jag klarat riktigt vad det var han dog av. Jag tror att det var...
Det jag läste var bara att det var natural.
Ja, jag tror att det är en naturlig orsak. Antingen att det var då en hjärtinfarkt eller något typ av stroke eller något liknande. Så det är ju inget annat som står bakom, för att han höll ju inte på med sånt liksom, mm, sån där vilt levande på det sättet. Han var ganska, ganska straight snubbe. Men det var ju liksom hemskt att se honom dö där och veta att han faktiskt,
ja,
dog sen på riktigt. Det är lite halvjobbig såklart. Men ja, nej, det var hemskt. Sen är ju filmen, jag tycker att den är jävligt bra. Det finns en sjukt bra liksom plott. Jag älskar ju på ett sätt att, för trean slutar ju med att han är så jävla skadad och blir ivägsläpad, men man lägger som sagt inget krut på att visa hur han liksom byggs upp igen, eller att de liksom räddat livet. Det tänker sånt här som de har klippt bort eventuellt.
Ja, alltså det var ju någonting jag tänkte på när vi såg filmen igår, var ju att ja, det är såklart så mycket mer stunt och så mycket mer fighter och allt sånt där. Men jag tänkte också att liksom oddsen mot John Wick är ju så mycket större också i fyran. Men så tänkte jag också på när jag såg den och där började liksom, så är liksom, det är första gången från ettan som vi startar med att John Wick är egentligen på topp.
Mm, precis.
Fysiskt liksom. Mm, för i tvåan så börjar det med att han fortfarande liksom, han är inte sönderskadad i början av tvåan, men han är fortfarande liksom i hela den processen av att han har på med det som är slut av ettan. Speciellt då från tvåan till trean är han ju helt slutkörd när vi börjar trean. Så det här är ju liksom första gången sen ettan vi ser han liksom i sitt esse på något sätt.
Mm, men jag tänkte också på det, just för att det är ganska lång tid in i filmen tills han faktiskt blir skadad.
Mm.
På riktigt, och det blir jobbigt. Och för att han är verkligen i sitt esse och han lyckas klara sig relativt oskadd många gånger. Och det tyckte jag ändå var coolt att få se, för det har ju inte varit så, typ, det var ju första som gick på hyfsat väl.
Ja. Och där var det också att han hade varit borta ett tag, så han var ju inte,
han var lite
troligen på topp.
Nej, liksom. Nej, så var det ju såklart, men sen så har man ju sett då att han blir liksom, allting händer ju, först ettan till trean är ju i princip nonstop hela tiden, det finns ingen paus för dem och vila. Och vad jag förstår så kommer den här serien då, Ballerina, som kommer då, också ha med lite John Wick, där man kommer få veta lite vad som hänt mellan trean och fyran. Kan man eventuellt se när han återhämtar sig kanske, mm, eller sådär. Men det är vart så att ja, det kommer vara fullt tempo där också. Men här startar man faktiskt en film att han är på topp. Topp, verkligen. Verkligen sitt esse. Och det märks ju också.
Mm.
Vilket jag tycker var kul att få se honom vara så där riktigt jävla bra.
Mm.
Och jag blev ju lite orolig när man ser, för det finns få jävla kampsportare som är så bra som Donnie Yen.
Mm.
Det såg man även innan de hade mötts, var han så jävla bra. Och tänkte att hur ska de få det troligt att John Wick och Keanu Reeves, för Keanu Reeves är duktig såklart, men hur ska de få det troligt att han löser mot Donnie Yen? Men det gjorde de bra, tycker jag. Jag tycker inte att det känns som att
det var gjorde de genom att göra Donnie Yen blind.
Ja, typ så. Men jag tycker inte att de gör det. Det blir liksom inget problem. Alltså, John Wick är så jävla bra.
Ja. Och sen är alltså story, alltså plottmässigt är det, alltså de öppnar upp för att det är liksom troligt på så många sätt att det står plottmässigt. Dels då att han är blind, men också att de känner varandra och är vänner. Mm. Så att Donnie Yen-karaktären har ju liksom, han har inget behov av att aktivt liksom ge allt han kan för att döda John Wick liksom, egentligen.
Nej, det finns nog alltid en liten tveksamhet där bakom något sätt. Ja, så är det nog. Så att det är ju troligt, men samtidigt så är de ju oerhört skickliga båda två. Det känns som att de är på samma nivå
typ. Ja.
Det tycker jag att de fick till jävligt bra. Samtidigt som att man, om man tittat mycket kampsportsfilm och så överhuvudtaget och sett dem ner, så kan man ändå se att det är en annan typ av skicklighet och flyt i dem igen än vad det är i Keanu Reeves till exempel.
Det är mer muskelminne i dem igen.
Ja, och mycket mer, alltså, den här kroppskontrollen han har, för att han kan ju dra en sån här lite, han kan ju dra en spark på någons huvud hur lätt som helst och stanna precis innan. Mm. Det kan inte Keanu Reeves. Sen är det lite åldersskillnad på dem också, ska man säga. Även om Donnie Yen inte är purung heller. Men Keanu är ju upp, han är ju 60 bast liksom, typ.
Mm.
Och det är ändå lite, det tänkte man också på när man ser det här, vet, 60 bast, han springer runt sådär. Och han ser ändå ut, alltså, hade man, ser man honom där så skulle man lika kunna tro att han är 45-50.
Ja, ja.
Liksom. Det är ändå sjukt imponerande. Ja. Samtidigt så vet man att det är makeup och sånt gör en hel del också. För ser man honom som IRL, när han inte är fixad och sådär, så ser han ju mer ut att vara lite äldre än sådär. Men han skulle absolut kunna passera för att vara 45-50 bast liksom. Och det är tufft, det är häftigt av dem att göra det, får jag säga. Sjukt, och jag hoppas att när jag är så gammal att jag kan kanske inte hålla på och brottas med massa folk. Jag är så gammal
att jag inte kan resa upp en stol.
Nej, men lite så känns det ju. Men jag hoppas att man kan vara i hyfsat bra form i alla fall. Det kan vara, det var rätt coolt.
Men en av mina absoluta favoritsekvenser i fyran var ju den här trappsekvensen när han ska ta sig upp till kyrkan.
Mm.
Jag tyckte att hela den sekvensen typ var liksom temat och tanken bakom hela serien på något sätt.
Mm.
John Wick kämpar sig någonstans och slåss
typ, i princip omöjligt.
Ja, och han tar sig upp och blir nedkastad liksom hela tiden. Det är det handlar om, att han slåss och så blir han ned. Punktlar, slåss, han blir ner hela tiden konstant. Jag tyckte att den sekvensen bara var skön. Jag tyckte det var så nice att det var så jobbigt, han var så trött, det var så mycket fight, och sen då att han kastas ner igen, hela vägen ner, och man bara såhär, okej, okay, ja, måste han ta sig upp igen.
Nej, den var cool. Sen är just den här sekvensen också som är rent filmiskt är jävligt snygg, och det är ju den här när man är i ett hus, det är också nästan i slutet.
Ja,
får ovanifrån
shot. Fan vad jag älskar den.
Så det ser ut som, det ser ut som ett gammalt tv-spel så här någon gång kring. Och jag vet att det står någonstans på nätet, jag vågar inte läsa det innan jag såg filmen, men det står någonstans, jag ska inläsa det sen, om var den inspirationen mer exakt kommer ifrån. För att de filmas ovanifrån. Tänk som i Oldboy med den här korridorscenen när man filmar från sidan, också så här tv-spelsaktigt nästan. Fast här är det ovanifrån, så det ser ut som så här gammalt tv-spel, såhär shoot-em-up.
Svinlång tagning också.
Ja, sjukt lång. Så lång att de fick bryta och sen börja igen.
Ja. Så frågan är, jag fokuserar inte så mycket på det när jag såg den igår. Men frågan är om de har några stitch där. Alltså att de fake.
Ja, det fake är ju inte säkert.
Om det inte är en fake långtagning så är jag jävligt imponerad av det.
Ja, så är det ju. Men jag tror att det eventuellt kan vara så. För det har inte skrivit någonting om att det var en enda långtagning som det brukar. Men jag har sagt inte vågat läsa så mycket om den heller. Det är ju för att man vill inte bli spoilad. Men den var sjukt snygg, och jag tror han har ju då också någon form av hagelbössa då,
som
skjuter eld mer eller mindre, kan man säga såhär, det kommer eld ur den då, eller eldflammade kulor, och jag tror att den effekten som man ser, det är också från, alltså det mimikerar hur det ser ut i det tv-spelet som det eventuellt kan vara, så att det liksom ser lite grann ut precis som när man skjuter i det, så att jag måste ju kolla vad det var, men det var en jävligt snygg scen.
Jag tyckte fyran på något sätt, alltså dels han som har gjort alla de här, regisserat alla de här,
Chad Stahelski.
Han är ju, man märker ju liksom att han är från en stuntbakgrund och sånt där. Men jag tyckte även i fyra nu, jag tyckte att det liksom gradvis har märkts film för film. Men speciellt i fyran är att han också är väldigt, alltså, i allmänhet en filmälskare. För det är liksom referenser i fyran som är bara liksom ren homage till filmer.
Mm.
Typ den största var ju början egentligen, Lawrence Fishburne blåser ut när tänder stickan där och klipper till en soluppgång där. Det är ju Lawrence of Arabia liksom. Så man ser att det, liksom, det är inte bara stuntfilm han älskar och martial arts-film, utan det är film han älskar.
Mm. Och det tycker jag. Jag tycker också att det växer i, jag vet inte om det har med att han vågar mer eller om han bestämmer mer, för att antingen vågar han ju släppa mer till filmfotografen eller så bestämmer han mer i vad filmfotografen ska göra, för att just den här filmen tycker jag att det är så påtagligt mycket snygga scener rent liksom fotografiskt i, som det är de andra också till viss del, men här är det mer av det, och ja, det kan ju ha med att han kanske växer in i sin trygghet som regissör också då. Så jag tycker det var coolt. Och angående just Clancy Brown som spelar Highlander och Chad då, som är regissören här, så har ju han själv sagt att en av hans drömmar är att göra en reboot på Highlander.
Mm.
Och har pratat om det, men han säger själv att han skulle aldrig kunna göra det, för att jag kan inte, det är så mycket lore runt det, så att han kan inte fixa att göra en film på 2 timmar kring det, han behöver ta in massa mer. Så att han har ju sagt att det skulle kanske göra sig bra som en tv-serie.
Mm.
Och sådär. Samtidigt så vill jag också att, och för alla er som sett Highlander, alltså Highlander första är ändå liksom helt okej, okay. Den skapar ju liksom en kult kan man säga, och den är ju väldigt kultig fortfarande, men då är den fortfarande rätt jordad och ganska mystisk. Sen så när tvåan här kommer, för jag såg om den för ett tag sedan, då helt plötsligt, alltså det ballar ur så fullständigt med all lore, och jag tänker, ska man använda sig av den gamla klassiska loren, så vill jag inte att de gör om det. Då får de göra en ny tolkning av Highlander.
Det är bättre att göra liksom en reboot av det.
Ja, hel reboot. Där du inte behöver tänka på den här loren. Ja. För att det som är grejen med det, att han, det är ju de här som då, ja, de kan inte dö med odödliga. Mm. Man bara dör med att hugga huvudet av dem. Men sen så får man då reda på i typ tvåan att de är utomjordingar egentligen. Mm,
okay.
Som kommer. Alltså det är så här sjukt flummigt. Ja. Och då tappar man precis. För Sean Connery spelar ju The Spaniard.
Det är så roligt att han spelar spansk.
Ja, och fast grejen är att han är ju inte det. För att sen när man, det är spännande, han ser likadan ut fortfarande. Men då är han liksom någon form av så här, ja, jag ska läsa på mer om det, så ni som kan där får ursäkta. Men då är han någon form av så här rebellled, eller vet du, en ledare för någon rebell på en planet någonstans.
Mm.
Och de skickas iväg som något straff då till jorden, där man bara kan återvända. Det kan be only one. Alltså det är så jävla flummigt. Och jag tänker mig, jag tror att när Highlander gjordes första så var nog ingen tanke på att det eventuellt skulle göras uppföljare. Det gjorde man nog inte på den tiden.
Nej.
Men sen så kom tvåan, och så kom den i samband med att typ sci-fi-filmer var stort. Mm. Med aliens. Liksom, det är allt från, jag ska inte säga att det är exakt samma år och sådär, men det är allt från, du vet, E.T., Närkontakt av tredje graden, aliens finns. Det är liksom alla de bitarna. Och då känns det som att här försöker de jobba in någon alien-faktor i det hela då, va? Och jag, det är svårsmält, alltså. Jag tycker att det är så jävla dålig lore om man inte gör det bättre. För det är så här, i början så är han ju bara vanlig clansman i Skottland, den här Conor McLeod då. Och sen så blir han då, helt plötsligt så är det inte alls så. Man får inte ihop det, det passar liksom inte. Men han är ju född och alltihop där, och det funkar liksom inte.
Nej.
Det blir väldigt mycket frågor och så att, ja, och hans krafter är också lite flummiga hur man ska tolka dem och sånt. Så att, ja, men vi ska inte fastna vid Highlander. Men han vill i alla fall göra någonting av det. Så att man får väl se om det landar någonting. Och jag vet att för många år sedan, ganska många år sedan, så var det ju faktiskt på gång en Highlander-reboot med Ryan Reynolds som McLeod då. Christopher Lamberts gamla roll. Men det blev ju tack och lov ingenting av den. Jag kan se att man kan göra en reboot på första, så behöver man inte förklara mer om den här loren runt omkring. Men ska man tänka sig att det ska växa eller någonting mer, då behöver man nog ta sig en funderare, tänker jag. Sen var det ju den här gamla serien som gick också, Highlander-serien, med Duncan MacLeod som var någon kusin tror jag till Connor och sånt där. Spännande.
Jag tänkte på i filmen John Wick 4 där, Clancy Browns roll.
Mm.
Jag fick aldrig något hum om vad han är.
Nej.
För något. Alltså, man får ju aldrig något svar på vad hans roll är. Egentligen. Han är obviously, för att vi har den här Marquis som spelas av Bill Skarsgård.
Mm.
Som då fått någon form av så här, alla på höga bordet har godkänt att han ska få liksom driva det han driver. Men sen så märker jag att Clancy Brown-karaktären där, han har inga problem att sätta sig över honom överhuvudtaget.
Han ifrågasätter ju på ett sätt som ingen annan vågar och kan utan att Billy gör någonting mot honom och sådär. Men samtidigt så är han ju också påminner honom om reglerna och är ganska liksom, noga med att hålla sig till reglerna. Så att man tänker, man sitter ju och funderar på vad han är. Jag tänker att är han typ den som är överallt? Alltså...
Ja, för det som jag tycker är egentligen, fyran hade mindre av än vad trean och även två, men främst trean kanske, är ju liksom svar på saker i världen. Det var väldigt lite sånt. I trean försöker de ändå liksom ge en lite hum av liksom saker i alla fall, så här, att de bestämmer över si och att de kommer in där och kan göra si och så, bla bla bla, så här. Men just den klassiska karaktären var väldigt så här, han presenteras in men man fick inget hum alls om egentligen vart i liksom rankskala han är någonstans i hela den här organisationen.
Nej, och där kan det ju vara så att antingen är han ju alltså sjukt mäktig, typ den som antingen sitter högst vid bordet på något sätt eller som sitter typ över dem eller något liknande så. Alternativt så är han bara sån en som liksom svarar mot dem vid high table, eller bara är den som har en så här fri roll och tolkar deras kodex på något sätt och det är som alla måste lyssna på honom, så någon form av så här Merlin-karaktär som alla bara ska lyssna på, som man inte, han typ är untouchable på något sätt, att det, så, men man vet ju inte, man får inga svar på det, och det är det som ju också gör det så bra, alltså man vill inte ha svar på det nu.
Så tycker jag att i den här scenen så tycker jag då, och det är ju mycket på grund av att han, Marquis de Gourmont, att han gör som han gör, det att hela höga bordet där, high table, jag tycker i fyran har de skjutit sig lite själva i foten, för att hela deras grej har varit så här, regler i regler liksom, och en av de största reglerna som också hela egentligen då från tvåan är det som gör att allting händer, är ju det här att man gör ingenting på Continental Grounds, på hotellen, där får du inte utföra business liksom överhuvudtaget, och det är ju det John Wick gör i tvåan, och det är liksom blir en kaskad, inte fyran liksom, men där gör ju de det felet själva, där går ju de in i Osaka där,
ja, fast de och säger gör... ju också att det är consecrated precis innan,
ja jag vet, men det är ändå att de går in, helt plötsligt går de in då och säger då, för att de vill, ska kunna göra som de vill, så ändrar de reglerna. Alltså att de säger att hotellet är på ett sätt att kunna göra det de vill göra. Vilket på ett sätt, jag tycker de skjuter sig själva i foten, för Marquis poäng är att han vill ju döda idén av John Wick. Han vill döda idén att gå emot regler. Men de visar ju samtidigt att de själva går emot det. Även om de liksom gör det lite så här inofficiellt eller liksom lurigt på något sätt.
Ja, så är det ju, men det är ju tack vare han Marquis som gör det. Ja. Det är ju Marquis, han som bestämmer egentligen, för han har ju fått all liksom, makt att göra det. Så då, på ett sätt kan de ju alltid skylla på honom.
Alltså de gav ju han, de har ju skrivit
det. Ja, men de kan ju alltid friskriva sig genom att säga att han gjorde fel, han är död nu, vi skiter i det. Men samtidigt så är det också att även om de då deconsecrated, alltså man kan säga ohelgar platsen, för att innan så är de consecrated och det betyder ju att man inte får göra saker. Men så fort de är deconsecrated så gäller det inte det längre. Och det gör de ganska hastigt, de kommer till Osaka och mer eller mindre säger nu bara, nu är det deconsecrated, och sen så attackerar de. Och det känns ju, det är ju väldigt löst, alltså det är lite gråzon med reglerna kan man säga.
Jag vill tänka på att de kan ju återhelga det också.
Ja, och det och då, känns
då,
ju...
Då är det också så här, då ger, det ger ju fel signaler till de som har en John Wick-potential.
Ja, så är det. Och sen tänker jag också att det är lite grann med tanke på hur första hotellet så får en tid på sig. Och att det är liksom hela den här, du tänkt på det här, nu får du en timme på det att fixa, bla bla. Här är det att de bara går in och gör det direkt, vilket känns som att det är, utan att man vet det, så känns det som att det är lite grann att tumma på reglerna på något sätt. Så att, ja, de är ju där, men det är mycket saker de gör som inte riktigt stämmer. Men man är ju lite nyfiken på, för man har ju inte sett alla, man ser ju det lite grann i trean, så träffar man ju på, för han skjuter ju faktiskt en som sitter vid the high table då. Den här brorsan till... Det henne, det är tvåan, när han skjuter honom, och då får man ju se en av dem, och sen så tror jag man får se en till, vad är trean? När de är med hundarna på det här stället, är inte det också en av dem?
Nej, han sitter aldrig, han sitter inte på högbordet, jag inte.
Han är bara någon form av höjdare.
Han är som Winston.
Ja, han är en sån typ av, men hur som helst, man får se en i alla fall, det är han, men han kommer ju också, han blir ju det för att han tar sig fram dit. Alltså han och hans syster är ju, de får man ju se. Men han
man får ju tekniskt sett se två, så man får se systern först.
Ja, precis. Och det är ju det som får man se.
Samma plats.
Och uppfatta det. Så de har man ju sett en av dem. Men man vet ju inte vilka resten är. Och man vet ju inte heller liksom, vad betyder det här i table? Hur jobbar de? Så det finns ju så mycket frågor fortfarande kring det. Vilket är bra. Ja. Samtidigt så hade jag ju velat att om man då ska någon gång faktiskt presentera vilka de här är. Och ja, på något sätt liksom försöka att förstå dem i det hela, så hade jag ju velat att de faktiskt är jävligt, alltså jävligt coola bara. Mm. Att de är både mäktiga och coola och
samtidigt så nämner de ju fyran som många gånger nu i fyran, att vilka som sitter där spelar ingen roll typ. För att de säger så här, om någon dör i något led taget så byts det bara ut mot någon annan.
Mm.
Vilket då egentligen så här, vad är det då som styr till slut.
Ja, men det är lite så är det ju, men det är därför man vill veta varför de gör som de gör och hur de egentligen ser på John Wick, för det hör vi ju bara från massa så här proxypersoner hela tiden, hur de ser det och hur de tänker. Så det har varit kul att se det, för att det är ju lite så där, vad jag förstår så är det lite känsligt också, men man vill ju inte ha power struggles vid the high table. Alltså det finns ju vissa sådana här liksom klausuler som gör att det inte kan ske på det sättet inskrivna.
Typ duellen.
Ja, typ duellen och lite andra sådana saker, som att du kan liksom inte bara hur som helst göra saker sådär. Sen är det lite, jag måste tänka rent plottmässigt, just med den här duellen och att det bara är ens en möjlighet och sånt, är väl det kanske lite svagt om man ska vara kritisk.
Ja, det är ju mer en plottpoint för filmen än för universumet så att säga.
Ja, men det är lite grann som att, för det, hade man, den, det är ju en sån här sak där man ju kunde komma på mycket, mycket tidigare i så fall. Och sådär. Samtidigt kanske det finns förklaringar på att man inte har tänkt på det tidigare och så vidare då. Men det blir ju lite grann att det också går rätt fort att han kan få göra den här duellen, för då måste han tillhöra en familj och det gör han ju inte, men så helt plötsligt kan han göra det för att han, ja, och det känns som att hela grejen för honom att komma tillbaka till familjen då, den här ruska Roma-familjen som han kommer från, hade ju kunnat vara en film i sig nästan.
Mm.
Nu går det lite ganska fort tills han får den möjligheten. Och sådär. Så det känns som att det hade behövt kanske vara lite svårare att man bara kan köra en sån duell. För att, menar, varför är han inte bäst av alla? Han kunde köra en sån duell för länge sedan. Då, liksom,
alltså just från Wicks point of view så tycker inte jag att det är några konstigheter egentligen. För att han bryr sig inte om vad han gör egentligen. Han vill ju bara döda. Alltså,
ja, gud.
Hade de bara låtit han vara så hade han ju slutat. Alltså så att... För hans point of view fattar jag. Där blir ju hans familj egentligen bara ett medel för honom att ta sig tillbaka för att göra det han vill göra. Men en karaktär som...
Men det, jag måste bara säga att det är ju en sån sak. Tänk på att om i första filmen den här grejen ballar ur det som vi gör, då hade ju han den här... Alltså, någon höjd rapport. Han kunde ju sagt det då. Du kan ju göra så här förresten. Okej. Och så kan han ju gå till en familj och fått det gjort. Och så kunde han ju liksom utmana på duell där och då egentligen. Samtidigt så har ju allting skett hela tiden. Så det kanske var svårt att... tänka sig det.
Men sen en karaktär i fyran där som presenteras, ju han mörka snubben där med hunden.
Mm.
Någonting jag kommer att tänka på är att, Mr. Nobody, någonting som jag kommer att tänka på är att man fick aldrig svar på hur fan han kunde tracka Wick.
Nej. Man fick inte svar på vem han är heller.
Nej.
Och vad han ska ha pengar till.
Nej. Men det är typ, jag blev såhär, hur vet man att Wick är plötsligt?
Nej, man får inte reda på hur han lyckas tracka hela
tiden. Han har ju sin bok där, men det är samtidigt så här, det kan inte säga han vart han kommer vara.
Nej, men han har sin bok och sina grejer då. Va? Sen så gillar jag ju också, vilket jag tycker är bra, för John Wick ska ju ändå vara så jävla bra. Och den enda som egentligen kan mäta sig med honom är ju just Kane då, alltså Donnie Yens karaktär.
Ja.
Så att jag blev lite grej, okej, den här snubben kommer in och kan tracka och verkar jävligt cool också. Men han kan ju... Alltså, han kan ju inte vara ytterligare en som är så jävla bra som dem. För de måste ju ändå vara två så att säga, unikum som är så jävla bra. Och det tyckte jag var bra, för det var han ju inte heller.
Nej.
Han var bra, men John Wick tog ju honom ändå relativt lätt. Och det tyckte jag var lite skönt.
Yeah.
För vi behöver liksom inte fler, att alla är så. För helt plötsligt försvinner ju John Wicks. Liksom,
yeah.
Att han är John Wick, Baba Yaga-grejen. Så det tyckte jag var bra. Men en sjukt intressant karaktär som jag hoppas man får se mer av framöver.
Han, den karaktären är ju verkligen, alltså, han är ju verkligen sån här, alltså, John Wick, alltså state of mind potential. Alltså att frångå regler egentligen utifrån vad höga bordet har gjort, liksom, hur de har valt. Han ser ju bara helt plötsligt hur de manipulerar saker. Då kan jag verkligen se att den karaktären är så här, varför ska jag då bry mig om vissa regler om det ändå går och runtgår liksom. Så det kan jag verkligen se att han ska göra.
Ja, men han...
Sen jag älskar att han har hund.
Ja, men jag tycker det var bra.
Hundägare älskar
det. Ja, det blir ju ändå lite därför han hjälper John Wick också.
Jag älskar
för att de
jag älskar John Wick, bara ser det och väljer att bara försvara hunden. Så är det bra.
Ja, precis. Det är ju,
tycker det är så man alltid köper publik liksom. Att ha en karaktär som bryr sig om djur, speciellt bryr sig om hundar, då är man på den sidan.
Ja, det spelar nästan ingen roll hur ond du är, säga. Fast grejen är att Adolf Hitler gillade ju djur.
Ja, i verkligheten är det saksamma, men på film.
Alltså, det kan vara lite svårt, men även... Men jag menar, även skurkar som gillar ju så här klassiska Bond-villan som sitter med sin katt, det är inte riktigt samma grej.
Ja, men kattälskare i film bryr sig folk inte lika mycket om alltså.
Nej, det är hund, inte alltså. En annan sak. Ja, hundar är en annan grej, för att hundar är ju ofta...
Det är samma sak som att döda hundar i film, det kan man liksom inte göra.
Nej, det är brutalt, det är det. Men katter är så sagt annorlunda, för att du lär ju inte känna dem på samma sätt som en hund. På det sättet. De lyssnar ju inte på samma sätt och är med så. Så att, nej, men det var ju mycket coola karaktärer. Jag blev ju dock förvånad över att Halle Berry inte var med. Jag trodde hon skulle vara med. Det kanske bara jag som missat helt. Men jag har försökt hålla mig ifrån att titta på så mycket. Men jag trodde att hon skulle vara med och dyka upp.
Men jag trodde, alltså jag trodde lite grann att hon skulle dyka upp från trailern. För i trailern så ser man ju den hunden han har. Det är samma ras som hon har.
Som hon har, ja.
Så jag trodde ju att hon skulle bara vara inkopplad lite grann på något sätt då. Men nu var det ju hans hund.
Så jag vet inte. Ja, för det var det jag tänkte också. För jag såg i trailern och tänkte väl därför det landade lite grann att det skulle vara hon. Men sen tänker jag också att hon hade ju en roll. Hon skulle ju kunna dyka upp igen. Liksom. Det fanns ju inte något konstigt. Så jag trodde ju på riktigt att hon skulle göra det. Så jag väntade på det ganska länge. Sen insåg jag att nej, det här kommer nog inte att ske. Så att hon är ju fortfarande ett frågetecken om att säga, där ute någonstans. Mm. Det finns ju ändå mycket coola, alltså mycket bra skådespelare och mycket coola karaktärer som man kan bygga vidare på något sätt. Mm. Som kan bli en del av både den här ballerina och även då The Continental som ska komma. Även om The Continental ska utspela sig då när han, den här Winston då som driver The Continental är ung.
Mm.
Men där kan det ju vara liksom ännu yngre versioner av John Wick eller vad som helst som dyker upp då.
Det var någonting, jag har inte riktigt bestämt mig varför, eller jag har inte riktigt sett ut varför jag tycker så, men efter jag sett fyran, han Winston-karaktären, han har jag gillat i 1, 2, 3. Men efter 4, jag är inte så förtjust i honom längre. Jag vet inte vad det var han gjorde i den filmen som gjorde att jag tyckte inte om honom lika mycket längre.
Nej, han har inte gjort något. Han sköt kändes... John Wick i slutet,
ja, men det var ändå så här, det kan ändå vara så här att för hans punkt i den stunden förstår jag varför han gör det. Men på något sätt, jag vet inte, i 4 så känns han så himla egoistisk på något sätt. Han hade sånt himla fokus bara på sig själv egentligen. Det har han ju alltid haft, men det kändes mer.
Ja, men det har ju lite grann, alltså det tror jag är svårt för han. Winston tillhör ju den klassiska i både 1, 2 och 3, det här play by the rules-grejen. Mm. Och i och med att de här rules lite grann breaks up och blir lite luddiga och så vidare då, så tappar han ju också sitt riktmärke på något sätt. Så att han blir ju liksom inte riktigt samma. Helt plötsligt från att ja, men jag måste hålla mig till reglerna, de kan jag vet dem, så måste han ju bli någonting annat helt plötsligt. Och då blir det att hans ego går liksom före. Han vill tillbaka till den värld han känner.
Mm.
För att annars så är han ju maktlös. Och jag tror att det är det som gör att man inte tycker om honom längre. För att utan att vara den han är i 1, 2, 3 så är han inte,
ja, men det är lite, samma. Ja, det kanske är sånt. Det är också så här i 4 att liksom, det är på något sätt han förväntar sig också att John ska fixa allting åt honom.
Ja, typ så, ja.
Och att han utnyttjar situationen för att få till det han vill. Jag vet inte, det är någonting jag bara efteråt när jag sett filmen typ, så här, hans karaktär, ja, han var inte lika bra för mig längre.
Nej, men jag håller med. Nej, men jag håller med, och det är ju, jag tycker att han är en sån, han hade ju lika gärna kunnat dö liksom. Så hade man inte brytt sig så mycket egentligen.
Det hade liksom, jag hade velat se han på något sätt stå upp lite mer för Wick, tror jag.
Ja. Ja, ja, gud ja. För jag tycker ändå att han blir så väldigt,
det är så mycket nästan prat om vänskap i 4.
Liksom. Ja, jag tycker ändå att i den här 4 så blir det väldigt, jag tycker han känns väldigt självgod många gånger, ja. Liksom sådär, på ett ocharmigt sätt, men jag håller med dig, han är svagare i 4 helt klart. Men det tror jag har att göra dels med manus och kanske också lite grann med att de klippte bort en del saker. som kanske visar upp på dem på ett mer karismatiskt sätt. Men, så att han fick väl gå in och göra det han behövde bara i filmen. Så det kan vara en sån sak som gör det. Men ja, jag håller med dig. Han är inte riktigt samma. Han är mycket coolare än de andra. Tycker jag. Men som sagt, bra jävla film. Jag tycker att den är
bra. Kul att se. Bra biopublik var det också.
Ja, för en
första gången på länge.
Ja, det var så jävla skönt. Man ska ju alltid gå på, nu gick vi ändå på en dum tid. Det var ju som ändå helg vid fem. Tänker man, det kommer vara, det är bara en massa snorungar. Det var ju, med no offense taken, jag är ju själv en nörd. Men det var ju sjukt mycket nördar på bion. Men de skulle ju gå och se Dungeons and Dragons då. Som jag också vill se för övrigt. Men de var ju där. Och jag tror att det hade nog också varit en helt okej publik egentligen. För jag tror inte att det lockar de här som sitter med sina telefoner och ska sitta och skratta och tjuta och sådär på samma sätt.
Hjälper nog också lite att det är 15-årsgräns.
Ja, och på John Wick framförallt, att det är 15-årsgräns är så jävla gött. Jag kom faktiskt in på, jag var ju lite tidigare på bio än vad du var, så gick jag tittade lite grann på hur många platser och sånt det var kvar. Och det måste ju fan minskat rejält sista, alltså, för det var typ 100 platser kvar när jag tittade. Och det var nästan fullt sen.
Ja.
Så att det måste ha gått fort. Men jag stod och tittade och så här, okay, ja, men 100 var ändå rätt skönt. Och sen, för då tänkte jag på det först och främst, att man skulle undvika jobbig publik. Och så läste jag också från 15 år, jag bara, nej fy fan, det kan ju vara jävligt bra. Och det var det. För att det var ju så här, biopublik, man märker inte av dem. Eller jo, man märker det när man då, för alla gemensamt garvar ju lite hemskt så här, du vet, när John Wick åker ner för alla trapporna igen, han har kämpat sig vägen upp. För det är så här, nej, men det är inte sant, vet, sådär. Och man sitter också i vissa scener där man typ winsar för att det ser ut att göra jävligt ont det som händer. Det får man ju med sig när man känner det gemensamt.
Det är ju så man ser en film i publik.
Ja, inte det här.
Alla tittar på filmen och alla reagerar till filmen.
Precis, så
man är inte bara där.
Det höjer liksom värdet av upplevelsen när det är så. Ja. Istället för som då Sara Larsson, den här artisten, säger att man bara, det är klart man ska sitta och titta ut med folk för att man vill kunna sitta och prata. Och, nej, det är inte det handlar om. Gå och lägg dig. Så att, nej, jag tyckte det var så jävla skönt. För en gång skulle jag kunna faktiskt se filmen. Och jag har liksom ingen aning om vilka det var som var på bion. Alltså, till skillnad från de andra gångerna när man sett liksom de här jobbiga ungarna som sitter med sina telefoner och sitter och pratar och skrattar. Utan nu var det bara få vara i filmen och bara njuta av det. Ja, det var guld att se det. Det var, det är ju hemskt att de ska behöva taktik gå på bio liksom.
Ja, faktiskt. Fan, jag vill ju, eller jag längtar att jag kan se den igen, för att det de här stunt, alla liksom fighter-sekvenser är så här, det är så mycket som händer så att man hinner inte se allt på något sätt. Man måste säga, jag satt verkligen flera gånger när det var så här saker som hände, så var så här, vem ska jag fokusera på nu? Liksom, vart i bild ska jag titta på för att uppleva, för jag vill se det händer saker överallt liksom.
Ja, nej, den är svår, om man säger. Sen är det ju, sen får vi se, och det kommer ju de här två tv-serierna. Det Continental förstår jag ska vara typ, jag tror bara att det var tre avsnitt eller liknande. Alltså en sån typ som en miniserie. Ballerinas där, den är väl lite längre. Det är väl,
men är Ballerina, är det en serie? Jag får att det skulle vara film.
Nej, jag tror att det är en serie som ska vara. Men jag är osäker, jag ska säga att det kan vara en film också. Men jag får att det skulle vara en serie som skulle gå på. För Continental är Peacock och
Continental vet jag är en serie.
Och det andra vet jag, ja, skitsamma. Det kanske är en film, men oavsett så kommer ju de i alla fall. Så pratar man ju då om Lionsgate nu säger att de vill göra John Wick 5.
Jag spoiler då att John Wick John dör Wick ju i 4:an.
Dör ju.
Eller tros dö.
Ja, det man
så,
ser
som är allting på film, att alltså om man inte liksom ser en liksom kropp, alltså en död kropp. Ja. Så vet man aldrig egentligen.
Å andra sidan så är det ju, för man ser ju ändå en kropp. Och man ser att någonting...
Nej, när man ser ju att han sackar ihop.
Ja, han lägger sig ner ganska... Och det känns ju ändå som att det är ganska tydligt att han är rejält jävla skadad. Och han har ändå sagt liksom, typ hej då till Winston. Liksom, och sådär. Så jag menar, i alla saker och ting, görs det inga mer filmer och så vidare, då, så är han ju i alla ord död egentligen. Sen är det bara så bara så du vill jag tror ju på det. Så att vi får se vad som händer. De vill ju göra en John Wick 5. Jag är så här att jag kan vara helt nöjd med att han är död egentligen. För ska de göra en John Wick 5, för det har ju hänt så mycket. Ska man göra en John Wick 5 och eventuellt en till, det är väl, så behöver man göra det relativt snart, för Keanu är gammal och blir bara äldre. Och att man det behöver vara tillräckligt bra story. Det känns som att de har som toppat nu. Att hur följer man upp detta nu på ett bra sätt? För det känns ju verkligen som att det tog ett det tog slut nu. Från ettan till fyran så tog det ju slut. Det går ju nu faktiskt att han får vara i fred typ. Eller död.
Ja, men det är det som jag, det var det som gjorde mig lite typ förvirrad efter slutet av fyran. För att jag kommer ihåg när trean kom ut så trodde jag att det skulle vara sista filmen. Men så slutade det väldigt öppet så kom de ut. Men då har jag fanns så jävla säker att jag läste att de efter trean där, att de hade redan godkänt och börjat planera för fyra och fem.
Mm, ja, jag med.
Så jag får att fem redan är i planeringen.
Ja, jag minns också att jag läste
det. Sen kan ju sånt ändras såklart.
Jag minns också att det var så. Men just som det är idag så verkar det som att ja, de vill göra en femma. Ja, det får de göra det då. För att det finns ju post-credit-scener här.
Mm.
Och då får man ju se Donnie Yens Kane då, som han heter, Gone King, där och ska möta sin dotter, tänker man. Och då kommer ju, eftersom han då har mördat Koji då, i början på filmen, så kommer ju då Kojis dotter och vill ha hem. Och det visste man ju redan i början på filmen, att när hon klarar sig och säger till John Wick att hon måste...
Ja, antingen döda John Wick eller gör hon det.
Ja, och när hon då dyker upp där med en liten kniv på sig och ska, så sen så bryter de scenen där, så ser man inte mer. Men det har ju också gått massa rykten. Donnie Yen har själv sagt att han ska älska en liksom spin-off med fokus på Kane och så vidare. Och det är ju frågan lite grann, varför klipper man in det här? Ska det komma någonting med bara Kane? Eller är det en del av plotten till John Wick 5? Så att det är liksom alltid öppet just nu. Vi vet ingenting.
Nej.
Eller ska det vara någonting som fortsätter med det här Ballerina då? Om det är nu en film eller inte. Men att Nej. Det är det på något sätt som kommer att gå över till att bli någonting mer då.
Mm.
Så att vi vet ju inte egentligen. Men ska man göra en John Wick 5 så gäller det att det är värt det. För att, menar, han vill ju ta sig ur. Och oavsett att han är död eller faktiskt har tagit sig ur, så är han ju inte kvar i världen längre. Den liksom assassin-världen. Och det skulle ju jävligt mycket till det första för att han ändå skulle, eller jävligt mycket. Men hans fru dör och hans hund blir mördad liksom. Och han tar sig ur en gång och har kämpat hela den här biten för att ta sig ur igen. Då ska, det känns ju som det ska sjukt mycket till för att han ska in en gång till.
Det är lite, alltså anledningen till varför jag också egentligen är så att han egentligen är vid liv, och varför jag tycker att han ska vara vid liv är för att det poängteras så mycket i tvåan och speciellt i trean att han vill ju leva för att han vill kunna minnas sin fru.
Mm.
Och är han inte vid liv så är ju den poängen borta. Mm. Då har han ju inte vunnit.
Nej, på ett sätt är det ju så. Samtidigt så hanterar ju fyran lite grann, utan du har Donnie Yens karaktär som pratar om att de döda inte betyder någonting. Alltså sådär, det är ändå de levande som betyder. Att det är ändå, man ändå förstår det, att Ken Reeves karaktär John Wick inte riktigt kanske liksom tror på att det finns något liv efter detta eller så vidare och så vidare. Så det finns ändå en möjlighet att han
kanske kommer. Men det gör han ju inte. Eftersom att han har ju så fokus på att leva för att minnas
henne. Jo, men det är också det med att han ändå känns som att han har kommit till terms med att, ja, att det spelar kanske ingen roll ändå. Alltså, vad som händer med honom. Det viktiga är att han får sin hämnd. Liksom, att det blir det primära. Inte att han ska leva vidare på något sätt. Det känns som att den gränsen gick över från 3 till 4 på något sätt. Men med det sagt så är jag ju fortfarande ganska övertygad att han inte är död liksom. Men det är bara intressant att se vad kommer driva in honom igen. För det måste ju vara någonting som han gör jävligt motvilligt i så fall.
Ja. Ja, alltså jag typ, alltså det är ju bara min önskan. Jag hade ju velat ha mer i fyra, hade velat ha mer av typ The Bowery och Lawrence Fishburne. Jag vill ha en konflikt mellan The Bowery och typ The High Table. Och att John Wick är inblandad vid
det. Det är ju en konflikt redan.
Jag vet, det är ju det, men det är ju ingen konflikt. Den tas ju inte vidare i
filmen. Nej, den har ju inte brusat upp ordentligt, så kan man väl säga.
För det känns som, speciellt i trean, så känns det som att liksom, där Lawrence Fishburns liksom karaktär utifrån hur trean slutar, att han liksom, han har andra planer. Han är också, som sagt, med fyra som han säger där, med gravstenen, han säger fan vad han sa att det skulle stå, The King.
Ja, något sånt.
The King lives, fan det var.
Ja, något sånt. Alltså, han är ju ganska... Ja,
det känns som att han har planer där.
Ja, oh, gud ja.
Och att liksom Winston blir förmodligen inblandad i det också. Och det skulle jag vilja se. Och jag skulle kunna se att John Wick blir liksom indragen i det.
Mm.
För att det handlar ju mycket om, speciellt fyran, alltså det handlar ju mycket om vänskap och att liksom vara trogen vissa. Och där på något sätt, där har, det han gör så som det slutar är att på något sätt så köper hans uppoffring, om man ska kalla det, köper ju alla fria på något sätt. Mm. Köper ju Donnie Yens karaktär fri, det köper Winstons karaktär fri. Det blir också, Bowery blir fria för de blir inte ett mål längre på det sättet. Om alla tror att John Wick är död, oavsett om han är det eller inte, så finns det ju ingen som kan använda det som en ursäkt för att gå på dem. Så att alla som på något sätt var inblandade är ju fria. Och om de då i sig vill försöka göra någon power grab i framtiden på något sätt, så kanske han blir inblandad i det, för att det är ändå de, det är de som är kvar som han bryr sig om.
Ja, så är det. Jag tänker att, alltså det som jag tänker mig hade varit ett coolt endgame på något sätt i det här, om man skulle tänka sig att man kanske gör 2-3 filmer till, är ju att det då skulle bli ett typ fullskaligt krig mellan The Bowery och The High Table, för att alla som är runt omkring, The Bowery är ju The Bowery för att de inte köper High Tables liksom regler egentligen och sånt där, och vi har ju då Winston som har smakat på det riktigt illa från The High Tables liksom grejer, John Wick som inte gillar dem, vi har ganska många karaktärer runt omkring här som inte gillar The High Table och de här reglerna som de sätter upp, för att det är ju en massa korrupta as och...
Ja, Winston ser ju sig själv som sin helt egen, det märker man ju, han ser ju sig själv som New York egentligen.
Ja, och det är liksom hela den biten som finns, och även då Halle Berrys karaktär, alla de här som dyker upp på ändå liksom, de vet att de är under the table, men det är ingen som verkar gilla dem, de liksom tycker inte att det är helt rätt det de gör alltid sådär. Jag tänker mig att ett endgame skulle ändå vara att om det då blir ett krig mellan de här två, att det slutar med att John Wick, jag vet inte om det är några fler, men John Wick, Halle Berry, Donnie Yen, Lawrence Fishburnes karaktärer blir det nya High Table.
Exakt.
Eller bara en av dem. Eller alltså något så att de går in och liksom tar dem, där slutar det. Mm. På något sätt. Och därifrån så kan du sen göra massa spin-offs där Keanu Reeves John Wick bara behöver dyka upp ibland för att han är en av de här högsta hönsen eller vad som helst då, va. Så det hade ju kunnat vara en jävligt cool endgame, för då gör man allting så jäkla mycket större på något sätt. Men ja, vi får se.
En annan referens som jag tyckte om så jävla mycket i filmen var ju hela den här sekvensen i som leder upp till den här duellen, när han blir jagad med det här radiospelandet. Har du sett The Warriors?
Ja, gud ja.
Det måste ju vara referens till den. Det är ju hela tiden där radioprat som kommenterar vart folk är hela tiden och att de jagar någon.
Ja,
jagar ju The Warriors hela tiden.
Ja, det är nog inte omöjligt.
Så där, jag bara älskar hela den sekvensen bara för att jag tänkte på The Warriors när jag såg.
Warriors är ju en klassisk jävla film, alltså. Brutal. Warriors, come out and play. Han är jävla störd, den karaktären.
Ja.
Vidrig karaktär. Det roliga är att den skådisen från den här filmen, han har typ inte gjort någonting efter det. Nästan.
Nej, är det att när jag såg den filmen första gången jag var yngre, alltså först när jag bara såg han fort där, så trodde jag att det var vad heter han?
Sean Penn.
Ja, jag trodde det var Sean Penn.
Ja,
Sean Penn, alltså, efter ett tag så började man titta på honom och bara, nej, det är inte alls Sean Penn.
Nej.
Även när jag ser klipp idag så får min första tanke är bara Sean Penn.
Ja, men han är inte Sean helt olik Sean Penn, men just det, för jag var inne och kollade på så vad fan, för att han är ju, alltså han är ju lik någon, tänker man ju, och det är ju Sean Penn, men jag var ändå inne så här, han måste gjort någonting mer. Så går man och tittar, han har inte gjort mycket alls, alltså. Det är typ den i princip. Och han är, för att han är ju nämligen så jävla bra i den, för att han är så jävla otäck. Att jag tänker att han borde kunna göra, han måste gjort någonting mer så här, som man känner till och va. Nej, han är, det är typ på riktigt, om man inte har sett Warriors så kan man se bara för den sakens skull, för att han är kanske en av de på något sätt vidrigaste villains som finns, trots att han är en relativt okänd och ganska liksom på många sätt också en harmlös, man är så jävla fruktansvärt otäck. Och just den där scenen och med den här glasflaskan klinkar, med bara Warriors, come out and play. Det är så sjukt stört. Och han slutar inte heller, man fortsätter med det. Det är ju lite grann, du vet, man får den här känslan. Det är ju samma känsla som såhär Mad Max villains. Såhär sjukt otäcka, bara psykopater, typ som, ja, nej. Nej, bra som fan. Från John Wick till Warriors. Ja, men det är ju inte helt olikt, för Warriors är ju verkligen också en jakt hela tiden. Mm. Alltså man hela tiden är ute efter dem, och John Wick påminner ju väldigt mycket om det i det. Så att det finns ju verkligen paralleller där. Och paralleller också till att Warriors också har en massa subgrupper och grupper som man inte liksom, de har sina territories och grupper, precis samma sak är det John Wick. Ja. det är ju typ som att man tagit idén av Warriors och så expanderat den till en värld och till en Assassin Underground.
Kanske är samma universum. Kanske så att High Table kom.
Ja, det hade ju varit coolt om de hade kopplat ihop det på det sättet alltså. Men det är ju verkligen inte alls otänkbart. Dessutom så är det ju också då att de har olika typer av så här martial arts och sådana här grejer. Så det finns ju väldigt många paralleller mellan de här två filmerna faktiskt. Det finns det. Man kan ju tänka att den där karaktären från Warriors då som spelas av den här Sean Penn,
han sitter High Table.
Ja, men man kanske tänker, annars att han är typ så här snur, han är typ Bill Skarsgårds karaktär kanske. För Bill Skarsgård ser också obehaglig ut på det sättet. Och det gör han bra. Bill Skarsgård får man ändå ge att han gör det bra. Det är så hans franska brytning,
ja, så jävla
sjukt bra. Ja. Alltså det är sådär, inte sådär klyschigt fransk, utan den är sådär, den känns äkta på något sätt i det. Och sen också att han är dryg som fan sitt sätt att tänka, och att han då han behåller det, och samtidigt så märker man i så här små subtila saker sen att nu börjar han snart flippa ur. Han tycker att det här är svindrygt och jobbigt. Men att ändå behålla det hela tiden. Och så dör han så jävla snyggt. Dessutom lite för snabbt, men han dör sjukt snyggt. Nej, bra skit. Det är typ inte något som är, jag tycker att filmen, det finns ju inga, jag tycker inte att det finns, ja, det vi var inne på lite grann kanske kring vissa plot points med duellen och så vidare, men jag tycker inte att filmen i sig har några jättesvagheter så. Jag tycker inte liksom det finns någonting man kan peka på att det här inte var särskilt bra eller välgjort eller sådär.
Nej.
Men det är också för att det inte är en film som låtsas vara någonting annat än vad den är.
Nej, exakt.
Det ska liksom vara typ action och bara coola saker.
Ja.
Så behöver man inte krångla till det mer än så.
Mm.
Nej, jag sa igår efter vi har sett den också att det finns ju inga, jag vet inte vilka som finns kvar sen. Keanu Reeves har ju blivit en martial artist efter Matrix i mångt och mycket, lite klassiskt. Sen har vi Donnie Yen och vi har, ja, nu är inte Jackie Chan med här, men Jackie Chan är ju en sån. Och så här, men de är alla till åren. Liksom. Vem kommer vi ha kvar av martial artists och att det blir sådana här typer av filmer framöver som kan liksom ens påminna om det? Inte för att vi inte har typ Bullet Train som är lite liknande, men det är fortfarande inte martial artists på samma sätt. Så att,
nej, vi har ju inte det i väst.
Nej, jag tycker ändå att det börjar försvinna mer och mer från Kina också.
Jag har så dålig koll på deras martial arts. Det är ju så många filmer som görs där.
Jo, men de gör ju, de pungar ut hur mycket som helst. Så det är fortfarande en stor och viktig del hos dem. Men det känns fortfarande som att de har inte heller... De har någon relativt ung kille tror jag som finns nu. Men det är ju inte många liksom, som up and coming på det sättet. Som
jag tror in. Att de har, jag tror de har det. Så bara att det framgår här i väst. Alltså, jag tror inte vi har någon koll.
Ja, men jag har tittat på några sådana... Alltså, finns det några sådana kinesiska filmer som har gjort. Så det finns en, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, det finns en eller kanske till och med en, två stycken sådana här som ändå är lite up and coming som kommer ha den bakgrunden och kan göra det bra. Men de är fortfarande inte ens de är inte heller nära klass med de här riktigt legendarerna som typ Donnie Yen och Sammo Hung och det här gänget om Jackie Chan. Så att, ja, jag vet inte, jag blir bara lite grann så här att jag hoppas inte att det försvinner, jag hoppas att vi fortfarande kan få se klassisk Hongkong action framöver också.
Ja, verkligen.
Men det är ju som sagt svårt. Eftersom Hongkong inte heller längre är brittiskt sån här protektorat, utan det är till Kina, så blir det ju en viss svårighet i det. Just med den filmbranschen. Vi får se. Det är väl den enda nackdelen med Donnie Yen, det är väl att han går ut och stöttar den kinesiska regimen då.
Ja, det gör väl alla skådespelare.
Nej, inte riktigt. Michelle Yeoh gör ju inte det, till exempel. På riktigt samma sätt. Donnie Yen har ju ändå, de försöker hålla sig borta från att inte säga så mycket om det, men Donnie Yen har ändå gått ut och aktivt stöttat den kinesiska regimen. Jag tycker inte att det är så illa det han har sagt, men det är, ja. Och man kan förstå att han gör det, för att han bor och verkar där. Så att någonting annat hade ju varit svårt, kanske. Sådär. Men han fick ju kritik för att han skulle vara med på Oscars och sådär, för att man tyckte att han är ju typ anti-amerikan eller så.
Alltså, det är ju landet de lever i, de kan inte göra så mycket.
Nej, så är det. Men man kan ju tänka att om man har en sån stor pondus, den är ju superstor i Kina, och att man då skulle använda det till att göra gott på något sätt då. Men ja, han har alltså fått kritik i alla fall, så kan jag säga.
Det skulle ju typ inte funka i Kina ändå. Alltså, det spelar ingen roll hur stor han är där.
Nej, alltså risken är att om han skulle göra alltså säga eller göra någonting regimkritiskt där, så kommer det förmodligen inte hända så mycket ändå. Mer än att han själv förmodligen hamnar i finkan eller, ja, eller blir bortplockad och får aldrig spela in någon film igen och sådär då. Ja. Så att, den är nog inte helt lätt. Men samtidigt kan man ju också bara hålla tyst. Han behöver inte gå ut och riktigt stötta så, som han gjorde. Han tyckte till exempel att de här demonstrationerna som var för både yttrandefrihet och sånt där som var i Hongkong, har han ju sagt att det var upplopp. Att det liksom, folket gjorde typ fel. Men samtidigt, man har inte helt koll. Det kan ju vara...
Jag kan också tänka mig, alltså, det är också så här generationsgrej. Jag tror mycket sånt där med vad man tycker och tänker om det där i Kina. Alltså när man är född och sånt där också. Det är alltså ju samma sak med Jackie Chan. Han är ju inte direkt det mest här. Alltså jag tror vi i väst har en bild av honom som att han är typ västerlänning på något sätt så här, och känns rätt så här väl på det sättet, men saker man hör andra prata om honom så är han ju väldigt, alltså han är ju så här mansman och rätt konservativ av sig, och han tycker ju liksom att kvinnor ska göra kvinnoarbete och mycket sånt där liksom.
Ja, men lite så är det nog.
Så att det är ju liksom generationer de är från.
Ja, till viss del.
Och att Kina är ju som Kina är.
Ja, till viss del är det. Sen tänker jag att om man skriver en sån sak som att man tycker att det är upplopp. Alltså det kan ju vara dumt att säga. Det är lite kanske, men det kan också vara taget lite grann ur en kontext. Det kan också vara något som inte är genomtänkt helt. För det menar, skulle man titta på Sverige. Om man tänker utifrån att titta på Sverige. Och säga att jag är Sveriges variant av Donnie Yen här nu. Mm. Och de här påskkravallerna som var för... Ja, det blir väl ett år sedan nu då, som var i, om det var i Örebro eller vad det nu var, eller om det var Norrköping, där de här, när Paludan, den här Rasmus Paludan, politiken, skulle bränna Koranen. Mm. Och så blev det totalt liksom kaos. Folk vet, de åkte runt i polisbilar, smashade, strax under det, höll på som fan. Jag hade ju också sagt att det här är ett upplopp.
Mm.
Men från andras håll så är det en demonstration för yttrandefrihet, yeah, kanske. Eller, yeah, eller något annat liknande. Yeah. Så att det beror kanske på vilka glasögon man har på sig, så att säga. Så att,
sen ja, tror jag nog Donnie Yen, han lever ju förmodligen också i en bubbla.
Lite så är det. Och så vet man
hans,
också
att... hans verklighetssyn är nog inte det samma som gemene man i Kina. Liksom.
Nej, och sen kan man ju säga vad man vill. Jag gillar ju inte den kinesiska regimen för 5 öre, så det kan jag inte säga. Men samtidigt så vet jag också att det finns ju ganska starkt. Donnie Yen själv som har spelat Ip Man till exempel. Där de, Kina då var ju under en period förtryckta av japanerna ganska rejält, så att då växa ur det och få vara Kina igen med vad allt det innebär, så blir man ju kanske då nationalistisk eller patriotisk i det, och tycker att det sättet på något sätt är det rätta och sådär.
Ja.
Men som sagt, återigen så är vi inne på cancelkultur och sånt då, som vi brukar prata om, och jag är som sagt, är folk bara bra och duktiga så kan jag bortse från ganska mycket så länge det inte blir rent av brottsliga saker och bara såhär. Så
ja,
folk är konstiga. Framförallt folk som håller på med någon typ av konstnärlighet är ju lite speciella många. Men, vi släpper någonting mer. Vi ska göra John Wick. Ska vi köra en rating i 1-10?
Ja.
Vad säger du?
Jag måste tänka om min rating bara för att jag brukar ge 5. 8.
8. Spännande. Jag är nästan, jag är så här 100 på att jag nog kommer att ändra min rating på den här så småningom.
Det kommer jag också göra med alla filmer.
Ja, inte riktigt
alla. Det är det alla. Som är lite grejen, men när man ser presetta film.
Ja, och det är lite så jag tänker att det kommer vara en, det kommer nog att ändras en rating där så småningom, för att man får lite distans till det. Sen är det vissa filmer som man inte ändrar rating på, fast man ändå kan ha det. Alltså man kan fortfarande tycka att en film var bättre när man sett den liksom andra gången, men ratingen är fortfarande typ samma ändå.
Ja.
Så kan det ju vara för att man, ja, upplevelsen blir bättre på något sätt. Men jag får nog fast, jag tycker som sagt att den har inte så mycket svagheter i sig. Den är den ska vara, och sett till liksom den, för det är alltid den genren man ändå tittar på.
Ja.
Och sådär, så ska jag får nog sätta en 9. Får nog göra. Det är liksom, det är lite genom de här då små plottgrejerna kanske, och lite sådär små saker som gör att den inte riktigt når upp till 10. Och att, ja, nej, men det är så, det är liksom små grejer,
yeah,
egentligen. Jag tycker som sagt att den är snygg, och det är också jävla bra musik, men jag hade önskat musiken kunde kanske varit, och det är jättesubjektivt, men den kunde varit lite bättre. Men den är fortfarande jävligt bra. Sådär. Men nej, jag säger 9 på det. Sen 8 av 9. Det är ett högt betyg får man säga.
Ja.
Bra jobbat av dem. Ja, nej men då lämnar vi John Wick och avsnittet för den här veckan.
Ja.
Tänker jag. Så får ni tune in nästa gång helt enkelt.
Ja.
Nu ska vi snart iväg för vi ska på kalas.
Mm.
Kan man säga. För Jens här som fyllt år, ja, i veckan.
Ja.
Så att skriv gärna grattis kommentarer till oss. Men ha det så fint så länge, så hörs vi snart igen.
Ha det bra.